Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Forskarna pratar om att man kan inte bli sockerberoende. Och då säger jag, men vi har ju faktiskt aldrig sett ett barn ligga och skrika framför broccolin i butiken eller framför liksom baconet.
Vi äter mer än någonsin, men får i oss mindre än tidigare. Ja, ungefär så kan man beskriva svenskarnas matvanor nu för tiden. Samtidigt som vi debatterar hur många ägg man kan äta varje dag eller hur farligt potatis är för oss, glömmer vi bort att prata om hur vår mat förändrats de senaste decennierna. Alltså inte bara i termer av fetthalter och sockerhalter, utan hur det är mer adekvat att beskriva vår mat nu för tiden som konstruerad snarare än tillagad. Vad gör det här med oss? Hur påverkas våra kroppar av denna moderna mat med så långt ifrån naturens råvaror som den tycks kunna komma? Någon som jag hoppas kan hjälpa mig svara på den frågan är Ann Fernholm. Hon disputerade en gång i tiden i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet innan hon sadlade om och blev vetenskapsjournalist. Så jag kontaktade henne för ett samtal om sönderslagen mat, jakten på stärkelse, lightprodukter och funktionell mat. Ja, vad är det egentligen? Och så bara henne summera all världens mirakelkurer. Vad har alla de här folkgrupperna som lever längst och mår bäst? Vad har de gemensamt i matväg? Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa på att göra det nu här i appen för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se med dina frågor och tankar och förslag på fler gäster som kan ge mig perspektiv på aktuella saker. Därmed är det dags för Ann Fernholm. Då testar vi ju nu vår, då gör vi den klassiska frågan, vad åt du till frukost?
Ja, du vet vad, jag tillhör ju de som hoppar över frukosten. Så att jag har inte ätit så mycket. Men jag dricker en svart kopp kaffe här nu. Druckit en kopp till.
Ja. Varför inte? Varför hoppar du över frukosten?
Nej, men för att få ner insulinnivåerna under en längre period. Jag äter hellre på kväll. Man ska ju helst fasta liksom minst 12 timmar per dag.
Mm.
Och jag tar hellre ett kvällsmål än ett morgonmål.
Låt oss börja med att klarlägga olika begrepp. Hur ska vi definiera processad mat?
Alltså det mesta mat vi äter är ju på något vis processad. Vi kokar potatisen, vi kan mixa frukten till en smoothie, vi typ kokar en tomatpuré av tomater. Så väldigt mycket av det vi äter är ju, eller allt vi äter är ju i princip processat på något vis. Vi kan liksom skiva salladen, rivit osten.
Mm.
Men det som jag vänder mig mot är den ultraprocessade maten, och det är något helt annat. Och då... Det tycker jag till och med forskarna liksom har svårt att definiera. Men när jag har landat i det och funderat kring det, så tycker jag att vi kan definiera det. För ibland låter det som att all mat i butiken som har passerat en livsmedelsfabrik, att den är ultraprocessad. Det är det ju inte, för mycket av den är gjord av naturliga råvaror. Så för mig är ultraprocessad när du till exempel tar en potatis och sen så tar du fram bara stärkelsen i potatis. Resten blir djurfoder, och sen då använder du den här stärkelsen bara och skapar en vegokorv utifrån den. Eller så tar du liksom ett vetekorn.
Det är det du menar med sönderslagen mat.
Sönderslagen mat. Du liksom karvar fram små enskilda kemiska substanser ur maten. Sen använder du den för att skapa mat.
Lite som om man ska göra någonting av metall och börjar med järnmalm. Så måste du processa det ett antal gånger. Och så får man massa skit runt omkring. Man vill till liksom grundämnet som vill bygga upp det igen.
Ja, det här är som att vi bryter fram grund. Ja, vi ser råvarorna som en gruva. Vi bryter fram enskilda ämnen liksom. Mm. Och sen skapar vi något nytt. Vi kan ta en vego. Ost som ett exempel, då byggs denna stärkelse. Jag vet inte, sån stärkelse kommer ofta från majs eller från vete eller från potatis. Liksom. Då har du stärkelse, det skapar ju liksom en struktur.
Mm.
Och sen har du fett i, det är kokosfett, det har brutit fram från kokos då. Det liksom blir väldigt näringsfattigt för all näring, alla vitaminer, mineraler, allt det viktiga kokosen, det försvinner. Och sen så har du modifierad stärkelse, och då kan du modifiera stärkelsen så den löser fett i stärkelse.
Mm.
Och sen har du aromer som gör att det smakar något, och så har du färgämnen. Och då har du fått fram en, som jag kallar det, fejkad ost, som faktiskt är lika näringsfattig som godis.
Mm.
Så att du kan nästan lika gärna äta godis ur ett näringsperspektiv.
Det är roligt. Du använder ordet bygga här. Och det är ju ganska intressant. Jag hörde någon som berättade en gång att man gjorde såna crab sticks. Då är man ute på havet, och i vattnet finns det organismer som man kan använda som bas. Man tar upp dem och sen så tar man dem. Det är det här som vi också kan kalla fisk. Och då tar man upp dem och sen så slår man sönder dem. Och sen så smaksätter man dem så småningom. Till exempel med fisksmak eller med krabba. Och så stryker man färg på det. Och tyckte det var så roligt när jag hörde första gången. För bara, men man smakar lite någonting, till exempel med fisk.
Ah.
Det är ju den här liksom, jag är ute på havet, jag bryter malm eller jag tar den här råvaran. Jag gör det, men man bara, fast det är fisk. Var ska vi gå hela liksom den här?
Vad ska vi göra crab sticks av? För det är förmodligen någon form av smaklös fisk som vi inte vill
äta. Men ska vi göra en vegos, då börjar vi helt enkelt med att vi behöver halv kilos förpackningar som ska kunna säljas ungefär det här. Ah. Och det blir som en... Jag ritar nu i luften framför mig. Här är en volym som vi ska fylla med något.
Ja, så är det ju. Och sen så måste du liksom få till strukturen och konsistensen. Och där använder du jätteofta stärkelse eller modifierad stärkelse för att liksom bygga någon slags
struktur. Det är
som
en komponent man ska göra någonting i en modern bil. Den här behöver göra den här funktionen, den behöver väga så här mycket.
Det var någon som, faktiskt någon som kommenterade på mitt LinkedIn. Jag pratade med någon så här, som jobbar inom livsmedelsindustrin. Och de bara, vi använder ju typ bara socker och stärkelse idag liksom. Mm. Vi bygger maten utifrån, stärkelse är jätteviktigt, byggmaterial, skapa struktur och konsistens.
Och det är ju också äkta, så vad är fusk och vad är fejk? Alltså vi har ju också...
Men stärkelse är inte äkta om det inte kommer i form av en potatis eller om det inte kommer i form av en riktig råvara.
Alltså där är definitionen vad som är äkta mat och fejk mat.
Ja, det är ju liksom att du skapar, att stärkelse ska ju inte komma i form av en korv. I korv ska det ju vara kött liksom, och en ost är ju mjölk, men nu...
Och det finns ingen stärkelseväxt som bara har stärkelse, utan den har ju...
Nej, det finns ingen... Nej, men precis. Så det är det som är problemet, att vi skapar något som ser ut som mat, men det är inte riktigt mat utifrån vår kroppsperspektiv.
Så, vad är mat då?
Ja, men för vi har ju...
Här jobbar vi med basala begrepp.
Här. Ja, men jag är ju biokemist i grunden, och vi har den här fantastiska kroppen som drivs av tiotusentals kemiska reaktioner. I fejkmaten har jag på insidan av omslaget en bild av kroppens grundläggande kemiska reaktioner. När folk ser den brukar de vara så här, wow, liksom. Det är så komplext. Och det här maskineriet drivs ju av det vi äter. Vi måste äta de molekyler som driver det här maskineriet. Mm. Så vi måste äta en otroligt komplex blandning av kemiska ämnen som vitaminer och mineraler som zinkjärn. Och i en vitlök skriver jag i boken, finns ju 2300 olika ämnen i en vitlök. Och det finns mängder av ämnen i maten som vi inte ens vet att vi behöver. För vi har inte koll på allt med våran kropp. Men här tar vi liksom bara stärkelse, det är en enda kemisk molekyl. Vi tar bara kokosfett, det är lite blandning av olika fettsyror, men det är fritt från vitaminer och mineraler och allt det här vår kropp behöver. När vi bygger vegosten. Sen har vi betakaroten som färg. Betakaroten är ju ett vitamin, så det är väl kanske någonting som liksom smörjer vår kropp. Men det är det där att vi behöver ha, forskarna pratar om the food matrix. Det är liksom det här kittet i maten som vi liksom inte ens har koll på. Jag har översatt det till matväven. Det där behöver vi äta, men det tar livsmedelsindustrin bort idag.
Lite som att livsmedelsindustrin tog bort liksom fettet som fanns marmorerat i kött.
Ja, precis. Att
det behövs ju finnas någonting där.
Ja, och vi behöver ju det fettet. Vi behöver ju också fett för våra celler, och det är liksom det membran som omger våra celler, byggs ju av fett. Sådär. Ja, men i boken definierar ett nytt ord, det är frånsatser. Det är allting det som försvinner ur maten. Men den moderna livsmedelsindustrin är ju en jättestor djurfoderproducent. Liksom. Mm. Så den producerar ju massa djurfoder i det här. Liksom, när de bryter fram stärkelse från potatis eller tar ett vetekorn och bryter ner det till enskilt till gluten. Man tar fram bara protein. Eller så tar man vetestärkelsen och bakar ett glutenfritt bröd från det. Och, och lyckas man med stärkelse, hjälp av stärkelse, få något som ser ut som ett bröd, som liksom har konsistensen av ett bröd, men som är otroligt mycket mer näringsfattigt än den mest näringsfattiga limpan. Liksom.
Mm.
Så det är det som är så farligt för oss. Alltså, vi fattar inte att den maten som finns i butiken idag inte innehåller det vår kropp behöver.
Och det är väl också det som, att vi har kommit dit, är ju på grund av enorma framsteg inom biokemin. Att liksom det vi pratar om livsmedelsindustrin är ju inte livsmedelsindustri, utan det är i grund och botten en kemisk teknisk industri.
Ja, precis. Framsteg inom kemin.
Alltså
liksom,
de har mycket mer gemensamt med läkemedelsindustrin eller med de som gör tvättmedel än liksom någon som gör sylt på en gård.
Ja, man pratar om livsmedelskemister idag. Mm. Det tycker jag är roligt att man ska vara en kemist och skapa livsmedel. Liksom. Mm. Sen så vill jag säga att livsmedelsindustrin gör jättemycket bra saker i att göra mer hållbara förpackningar, att liksom skapa mer hållbar mat. Det finns ju massa bra grejer de gör. Liksom, om du tar in en broccoli och fryser ner den snabbt så behåller den mer näring än om vi säljer broccolin färsk. Mm. Så det finns massa bra grejer de gör. Men just det här när de bryter ner maten till sina minsta beståndsdelar och sen så tar de fram det, de blandar med förtjockningsmedel. Aromer, det är ju smakämnen.
Men är smakämnen fake?
Ja, alltså du använder ju det för att maten inte smakar något annat annars.
Men vi har ju, klassiska smakförstärkarna är ju salt, socker, fett, alkohol. Det är därför det är som en vitvinssås smakar fantastiskt.
Ja, och här liksom, som dina crab sticks där som du pratar om liksom. Ja, men då är det ju inte krabba egentligen, utan då måste du tillsätta krabbaromer. Du gör en champinjonsoppa idag i livsmedelsindustrin som innehåller mer palmfett och glukossirap än champinjoner liksom. Mm. Och då det måste det ju champinjonarom.
Ja, det är ju skämtet om... Amazing Asparagus från Kelda. Det fanns ju någon sån där grej, men jag är inte helt felinformerad. Det får inte kallas sparrissoppa, för det innehåller inte sparris. Det är som Amazing är hur lite asparagus det innehåller. Därför så kör man det på engelska, för då blir det bara ett produktnamn.
Jaha, just det.
Alltså det var så man kunde komma runt det på något sätt. Jag plockar här lite ur minnet, jag har inte helt koll på källorna, men ungefär så va. Kontentan var ju i alla fall liksom, att det innehåller ju inte sparris.
Jag har ju ett öppet brev till livsmedelsindustrin i fejkmaten som handlar om just det här. Att kan inte bara kapa bort de här 1% liksom av typ så här dubbelmacka med knäcke. Sen står det att det är basilika och tomatsås. Jag tror jag räknar ut att det var några nanogram basilika i det. Det som gör att det smakar, det är liksom aromer. Mm. Eller om man har smultrondryck så har man typ 1% smultronjuice i, och sen är det aromer som gör att det smakar smultron. Mm. Det finns ju en sån här jordgubbskvarg som säljs med parollen må väl, men det innehåller ju inga jordgubbar, utan det är ju bara färgämnen, förtjockningsmedel, aromer, några smakämnen. Mm. Och sen så har liksom jordgubbarna ersatts med någon slags konstig blandning som ska likna jordgubbar. Fast i riktiga jordgubbar när vi äter det är det ju mängder av nyttiga ämnen och antioxidanter som vår kropp behöver. Liksom. Men i det här konstgjorda jordgubben så finns ju inte riktigt det.
För vad är egentligen problemet om man färgsätter en punchrulle med färg istället för spenat? Liksom, är det...
En punchrulle, ja precis. Det... Nej, men det är spenaten, det innehåller ju fibrer och vitaminer och massa viktiga grejer. Så där får ju andra saker med spenaten. Mm. Men idag är ju klorofyll ett färgämne. Det har ju ett E-nummer. Det används ju mycket grön färg. Och det är ju liksom, alltså, det är väl nyttigt. Så
ja, för det är också den där, om man ska äta sånt som inte har E-nummer, det verkar ju jättedumt. För har allting E-nummer så...
Ja, och där skulle jag säga att, för idag när vi tittar på ultraprocessad mat och pratar om det, så är det som att ju fler E-nummer, desto mer ultraprocessat. Det stämmer ju till viss del, men jag tror inte att det är E-numren som är det största problemet. Och i typ i godiset kanske E-numret är det enda som är en vitamin, liksom. För beta-karoten har ett E-nummer. Kurkumin, som är det som vi tänker är jättenyttigt med gurkmeja, det har ett E-nummer. Mjölksyra har ett E-nummer. Mm. Det är mängder av mjölksyra när vi äter yoghurt. Så använder du mjölksyra för att konservera en lax lite så att den håller längre, då är det bara jättebra, tänker jag. Mm. Så att maten blir mer hållbar i ett samhälle där vi har problem med matsvinn och så. Men problemet med E-nummerna tycker jag att det är ett väldigt otydligt system för konsumenterna. För mängder av E-nummer är naturliga ämnen som vi inte behöver oroa oss för. Men det finns också massa onaturliga ämnen som jag känner att jag inte vill äta, liksom. Där har vi faktiskt skapat en app, Matchecken, som man kan använda för att hålla koll på onaturliga ämnen i maten. Vissa E-nummer är ju aluminium och silver. Liksom. Jag har ingen lust att käka silver eller aluminium, för det vet jag att det är inte jättebra för det här fantastiska biokemiska maskineriet.
Men är det många varor som klarar sig?
Ja, det är många varor som klarar sig, men det är en och annan. Sen så finns det vissa E-nummer där man faktiskt börjar få ganska stora frågetecken kring. Det har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har gjort ett jättearbete genom att gå igenom alla E-nummer igen. Mm. Det finns ett väldigt, väldigt vanligt E-nummer som heter karienan, som används som förtjockningsmedel i mängder av ämnen. Och där börjar man fråga nu om det kan bidra till inflammatoriska tarmsjukdomar. Det är att livsmedelsindustrin är i uppdrag att nu får ni gå igenom det här. Men tills de har gjort det så känner jag att den grädde jag köper får gärna vara utan karienan. Det behöver inte vara den som har karienan i sig när det finns två olika grädde.
Vad är egentligen nytta? Vi backar lite. Ja. När var maten vi åt ärlig?
Jag skulle säga i svenska bondesamhället. Det vi åt då var ju mat lagat från grunden på naturliga råvaror ofta. Mm. När vi åt maten som kom från... Det är inte jättelångt tillbaka. Det riktiga är liksom den här ultraprocessade moderna maten som bygger mycket på socker. Den började ju öka på 50-, 60- och 70-talet.
Just det, för biokemin gör sina stora framsteg under första halvan av 1900-talet.
Ja, nu tycker jag att biokemi är ju att vi kartlägger kroppen.
Ja, men jag tänker när den gör intåg i livsmedelsindustrin.
Ja, det är inte vanlig kemi i livsmedelsindustrin skulle jag säga. biokemi är ju att kartlägga kroppen, hur den fungerar och hur det här fantastiska samspelet är mellan molekyler. Livsmedelsindustrin är ju mer att man utnyttjar vanlig kemi och bryter fram stärkelse och liksom kollar stärkelsens egenskaper.
Men menar du att kroppens fantastiska förmåga är okända?
Ja, biokemi är ju att kartlägga det här fantastiska samspelet vi har i vår kropp. Och det börjar man få bättre och bättre koll på nu, skulle jag säga. Alltså, jag disputerade ju 2001 i biokemi. Sen dess har ju bara kunskapsmassan, det ökar ju lavinartat.
Så om den moderna livsmedelsindustrin med det ultra- eller hyperprocessade växer fram i början på 50-talet, så vet man faktiskt ingenting om hur det påverkar?
Nej, man hade ju jättedålig koll. Då hade man ju knappt... När de upptäcker DNA och får Nobelpriset på det, det är väl på 60-talet liksom. Upptäckten av DNA görs väl någon gång på 50-talet. Men det jag ska säga, socker kom ju tidigare. Och det är ju för mig en ultraprocessad ingrediens. Då har du ju tagit en sockerbeta som är full av näring och vi säkert skulle kunna äta hela sockerbeten och må bra. Men då tar du bort allt som är nyttigt. Vitaminer, fibrer, liksom antioxidanter. Det blir djurfoder och så renframställer du en kemisk substans, socker. Och så fyller vi maten mot den. Och den konsumtionen ökar jättemycket på 20- och 30-talet. Framförallt på 30-talet då ökar konsumtionen av socker liksom lavinartat.
Men det är intressant, för jag åt lunch för några år sedan med styrelseordföranden för Barilla.
Ja.
Och vi pratade om maten, vi pratade om vete, vi pratade om kavall. Han berättade ju, hans matfilosofi var ju väldigt mycket. Han åt varje dag en knytnävstor med liksom pasta med olivolja och parmesan. Liksom. Och det var hans grej. Jag menar, äger man Barilla så klart man äter det. Liksom.
En knytnävstor, ja, precis.
Ja, och han liksom, pratade om, han hade varit ute och cyklat dagen innan och letat den perfekta croissangen eller briochen. Han var väldigt så passionerad om mat liksom. Och sen har han hittat den och sen gjort någonting på kvällen och han hade ätit alldeles för mycket kvällen innan. Så därför hade han inte ätit någon frukost dagen efter. Därför han sa att det handlar om balans.
Ja.
Och han pratade, så pratade han om socker hit och dit. Vi pratade om att ja, men hans mamma, och det här är ju i mellankrigstid och krigstid i Italien. Ja. Socker är kärlek. Ja. Så man ger barnen en klubba, det är kärlek. Ja. Det var ju, och det är korrekt, det är där vi börjar med det och det finns så lite av det. Så låt oss söta lite, låt oss göra lite den där.
Men då var ju den där kärleken som han pratade om, det var ju undantaget.
Ja.
För det som vi gör på 30-talet, det här är faktiskt efter börskraschen 29, för då störtar världsmarknadspriset på socker. Då börjar staten subventionera framställningen av socker för att det var en så otroligt viktig och stor industri i Sverige. Och då börjar man marknadsföra socker som något så här otroligt nyttigt, så fullt av energi, jättebilligt som vi ska äta liksom, till frukost. Ju mer vi sockrar på gröten, desto billigare blir morgonmålet, står i reklamen. Liksom. Och vi var ju inte rädda för socker, vi fattade ju inte att det förstörde tänderna ens. Liksom. Det här följer som en så otroligt stora problem med tänderna. Sen upptäckte vi liksom att socker förstör tänderna, då drog vi ner konsumtionen. Men sen kom ju det här liksom rädslan för mättat fett och då ökar ju sockerkonsumtionen. Och det här är ju en medveten satsning från den amerikanska sockerindustrin. De ser ju att den här, de liksom begynnande rädslorna för mättat fett, det kan... Liksom om man då byter en stor del av fettet i maten mot kolhydrater och de bibehåller sin del av kolhydratsmarknaden, så ser man ju att de kommer ta jättestora marknadsandelar. Det här, det vet ju de på 50-talet.
Så och
de
satsar ju medvetet. Att socker också kan föra smak.
Ja, precis. Och det gör ju fett också. Men för dem var det ju bara liksom en strategi att öka sockermarknaden liksom.
Det finns ju någonting i grunden där, att det är klart att socker innehåller massor med energi.
Ja.
Och det är klart att socker är toppen om du sockrar lite ibland, som säger undantaget.
Ja.
Det är ju jätteintressant när man just läser om den här ekonomiska historien och utvecklingen av samhället, hur liksom det skiftar där plötsligt. Vi pratar om det som undantag. Ja. Det är lite som att ta ett glas vin och känna att liksom, det är lite guldkant. Men är det guldkant varje dag så är det inte längre
guldkant. Nej, då är det inte så bra. Vi har ju kommit dit med sockret utan att ha den medvetenheten om att det funkar ju inte för oss helt enkelt. Det går ju inte. Och forskarna pratar om så här, man kan inte bli sockerberoende. Och då säger jag, men vi har ju faktiskt aldrig sett ett barn ligga och skrika framför broccolin i butiken eller framför liksom baconet. Alltså vi har ju helt klart något speciellt förhållande till sockret. Även om det inte är ett beroende, så är det ett beroendeliknande beteende. Det finns ju något skäl till varför godishyllorna bara blir längre och längre. Godispåsarna bara större och större. Bullarna bara större och större. Så här. Det har ju verkligen varit en sån trend. Och läskflaskorna är större och större. Så här. Men tittar man på totalkonsumtionen av socker så drar vi ju samtidigt ner... Så att om vi börjat äta det i mer och mer koncentrerad form, skulle jag säga. Vi äter mer godis, mer läsk, helkoncentrerat socker. Så har vi rört oss bort från efterrätt rätterna och liksom...
Just det, vi sockrar inte yoghurten, för yoghurten är full av socker.
Ja, den är redan full av socker, så det gör vi ju fortfarande, sockrar mellanmålet. Men det är liksom det, vi äter inte lika mycket efterrätter idag, utan vi äter mer godis, skulle jag säga.
Mm.
Och vi dricker inte lika mycket saft, vi dricker mer läsk. Mm. I saften fanns det ju förr i tiden frukt och bär, någonting som var nyttigt för kroppen. Mm. I en sockerkaka finns det ägg, något som är bra för kroppen. Men nu äter vi socker i superkoncentrerad form, och tittar man på djurstudier så finns det mycket som talar för att det är värre för oss. Så att sockret, det är inte bara det att vi äter...
Och nu råkar du säga någonting som är viktigt här, för du säger djurstudier. Ja, då innebär det ju att det inte finns människostudier.
Ja, nej, precis. Man ser i djurstudier att om vi äter socker från en frukt till exempel, då kan man se att det bryts ner redan i tarmarna. Och då pratar vi om sockerarten fruktos som finns i det vita sockret. Mm. Vitsocker, sackaros, består av glukos som sitter ihop i fruktos. Och fruktos kan man se i kroppens biokemi att det är ingen molekyl vi använder så vidare värst mycket av. Liksom. Och ser man då när möss äter lite fruktos och omsätts det redan i tarmarna och omvandlas till glukos. Det kan också omvandlas, jag vet inte om det gör det i tarmarna, till laktos. Men i vilket fall, äter vi för mycket så kommer det komma in fruktos i kroppen. Och då är det leverns roll att omsätta fruktos, precis som alkohol.
Mm.
Och då ser vi att när vi överbelastar levern med fruktos, då drar det igång en fettbildning i levern. Och det är den fettbildningen som man idag tror orsakar fettlever och som... är en del av hela den här bukfettman och typ 2-diabetes, så att vi inte reagerar som vi ska på insulin. Liksom. Det här med tarmarna om man bara sätter på möss. Men vi vet att det är levern som omsätter fruktos i kroppen. Och vi vet, det ser man, att när vi överäter kalorier...
Och fruktos, bara för att vara tydlig, så fort vi äter någonting som är sött eller här sönderslagna sockret som vi pratar om här, det är då vi pratar om fruktos.
Ja, då pratar vi om fruktos som sitter ihop med glukos. Det är, ja. Och det finns också glukosfruktossirap till exempel, eller fruktossirap. Där är det ju mycket fruktos i. Och då tänker folk så här, varnar de för frukt nu? Det är ju fruktsocker liksom. Och då ska man säga att käkar du en påse gott och blandat, liksom, eller 160 gram gelégodis, då får du i dig lika mycket socker som om du käkar 6 äpplen.
Mm.
Du klämmer ju sällan 6 äpplen på en halvtimme liksom. Och gör det, får du i dig fibrer och sånt som gör att du blir mätt.
Ja, precis. Fruktos i frukt. Kom ju med frukt.
Ja, precis. Det kommer ju med mineraler och antioxidanter och fibrer och allt det här nyttiga. Liksom. Och bryts ner mycket långsammare i kroppen, för det är liksom inkapslat i fibrer och en mycket liksom, mer svårsmält struktur. När vi dricker läsk, liksom, då bara, det blir ju en skjuts rakt in i kroppen. Vi behöver ju inte bryta ner sockret i, liksom, för att det finns ju ingenting att bryta ner i läsk. Det går ju rakt ut i blodet. Liksom.
Men är det sämre att dricka läsk än att äta godis?
Det skulle behövas forskning innan man spikar fast det. Jag skulle tro det, eftersom sockret ändå har någon slags geléform. Liksom. Ja. Eller godiset har någon slags geléform.
Ja, om en kort.
Men det är ändå högkoncentrerad socker. Det får man också förstå att i så många sockerbitar det finns i en gott och blandat påse. 160 gram, inte den liksom... Visst, 2 påsar i butiken.
Det vet jag inte, men jag har tänkt att man någon borde göra det igen, som alltid fanns på folktandvården. Fanns det alltid det där glasskåpet, de hade liksom flingor och de hade liksom yoghurt. Och så bara så här, 15 stycken är det en sån, tror jag.
Men det är liksom 32 sockerbitar. Så du skulle ju aldrig lägga en hög med 32 sockerbitar och knapra. Men när vi liksom kapslar in det med färgaromer och färgämnen och...
Och nu 30% frukt dessutom, står det ofta på gott och blandat. De har ju en sån serie.
Ja, precis. Och då är det ju juicekoncentrat. Det där har jag anmält.
Ja.
Svaret från Malmö som granskar Cloetta. För jag tycker det är fel att det står äkta frukt, för det är ju inte äkta frukt.
Ja.
Och då är svaret att vi konsumenter förväntar oss inte att det ska vara hela bitar frukt i den produkten. Då när vi inte förväntar oss att det ska vara äkta frukt, då får det stå att det är äkta frukt. Är inte det jättekonstigt?
Ja, det blir något väldigt kullerbytt över det.
Ja, på något vis utgår de sig från att vi förstår att det där inte är sant. Och då får man skriva. Och då landar ju i fejkmaten i boken att språket har förlorat sin betydelse i butiken. Och språket används ju på ett så fult sätt. Liksom.
Mm.
För att övertyga oss om att något som inte är natur... Det är samma sak när man skriver naturdiet, finns det ju någonting som heter bantningspreparat. Då finns det ju inte ett naturligt ämne i det. Som jag menar, naturligt är ju en råvara som består av sina naturliga delar. Liksom. Mm. Sen kommer ju allt från natur. Man har ju brutit fram det mesta från någon form av naturlig råvara.
Mm.
Men då så säger man att liksom, ja, men ordet natur har... Det är så brett definierat, så det är så svårt att veta vad det betyder i butiken. Som liksom, typ att vi har en inre natur av att vara människa. Liksom. Det är vår natur att vara människa.
Men då är ju plast också natur.
Ja, men precis. Och då blir det så här, men då betyder det ju ingenting.
Ja, då vill jag tanka min bil med naturliga ämnen.
Ja, men fast en bensin är väl naturligt. Det har ju en gång varit en liksom ormbunke som har vuxit och sen blivit olja och sen blev det bensin. Det är jättenaturligt.
Ditt eget intresse började med att jag köpte en chipotle rub från Santa Maria. Och den innehöll råsocker, salt, apelsin, citronskal, chipotle, chili, vitlök, koriander, svartpeppar, citronsyra, korianderblad, arom och klumpförebyggande medel. Och det här fick du betala 7,90 för, eller du hittade i alla fall att kosta 7,90 för 22 gram, vilket blir 359 spänn kilot. Ja, men då kan man tänka sig, ja men absolut, jag fattar.
Det var 359 kronor kilo för något som hade socker och salt som sen första ingredienser. Det var ju det som jag reagerade på. Liksom.
Och då tänker jag så här, undrar vad en klassisk chipotle rub innehåller. Och det finns förstås lika många recept som det finns familjer i den amerikanska södern. Men i grova drag är det 2 matskedar med brunt socker, 2 matskedar med malen chipotlepeppar. Sen finns det en matsked med paprika, en matsked med senapspulver, en matsked kummin och en matsked salt. Så den första skillnaden med det traditionella är alltså mindre sofistikerat, om vi säger så, än Santa Marias recept.
För det är mycket mer riktiga kryddor i det där ju, eller hur?
Det är absolut riktiga kryddor. Sen är det ju också riktiga kryddor i Santa Maria, får man ju säga, förutom arom och klumpförebyggande.
Ja, men det är mycket mindre salt. Det är ju en större krydd än de man du nämnde.
Ja, vi
det
vet ju inte riktigt variationerna i någon av dem. Men jag kollade också priset. Och råsocker ligger på 299 spänn för 5 kilo, så alltså 60 kronor kilo till dem. Storpack och restaurangkök det här va? Chipotlepeppar, 400 spänn kilo, salt, 265 för 5 kilo, så typ 53 kronor kilo. Så det innebär att Santa Maria har en hygglig marginal. Om allt är råsocker så hade de där 22 gram kostat 1,20 och de säljer för 7,90. Så att de tjänar 6,70 per påse, vilket är ju jättemycket i procent. Men den andra skillnaden är att du slipper blanda det här själv. Alltså tjänar 175 spänn i timmen, vilket är snittlönen i Sverige för timanställda. Så blir det 2,91 per minut. Så om det tar mig mer än 2 minuter att blanda min egen rub, så är det alltså billigare för mig att köpa Santa Maria än gör det själv.
Ja, så är ju. Och jag håller med liksom.
Men det är som, och det jämför, alltså jämför som haltant utbyte liksom. Och du gör säkert en rub på under 2 minuter. Men tiden är ju...
Nej, det gör jag inte. Men jag kanske skulle göra blanda mycket rub och sen så att jag har många gånger. Liksom.
Antagligen, och då kommer det antagligen under 2 minuter per
men
person.
Men sen blir det ju godare rub om man gör det själv. Men
ja, vilket... Den här tiddimensionen tycker jag är en viktig del av.
Ja, och det är ju därför vi köper den där maten. Men det är jag, alltså de här breven är ju till för att rikta sig till livsmedelsbolagen, men det är ju för att väcka konsumenten, för det där delades väl 6000 gånger, var ju mängder av människor som läste. Det är lite för att väcka oss och fatta att maten vi köper är ju...
Och din poäng är ju inte alltså marginalerna som så, utan genvägen att öka marginalerna, men också tycker jag en drivkraft för det här är ju visst marginaler, men också vår tid. Halvfärdig mat ska ju kosta mer än ofärdig mat.
Men det som jag nämner där också, det inlägget, är ju att de har lyckats ta fram något som liknar guacamole med 1,5% avokado. Där färgen kommer från klorofyll och liksom konsistensen från förtjockningsmedel. Och då kanske den kostar, senast jag kollade, kostade den typ så här 150 kronor kilo, om jag minns rätt. Då kan det finnas en annan med 95% avokado i kyldisken, för det där måste man ha. Santa Maria kan ju ha sin i rumstemperatur. Men då kan du köpa den för 70-80 kronor kilo. Så för 30 kronor mer kilo får du något som faktiskt är riktiga råvaror, som inte riktigt halvfabrikat. Så det är lite där vi konsumenter måste börja fundera på, vad är det egentligen vi betalar för? En chipstipp är ju samma sak. Den kan de ju sälja för 500 kronor kilo. Och där är ju första ingrediensen bara ett utfyllningsmedel som är maltodextrin. Men där är ju återigen att blanda sin egen chipstipp. Tar ju tid att ta fram de här 6 olika kryddorna du ska i och blanda det liksom.
Men för snabb mat kan ju vara bra mat. Och snabb mat kan också vara bra mat.
Det vi konsumenter måste leta efter är ju mat med riktiga råvaror i. Och vi måste ju liksom kräva det, för något annat kan ju inte vi äta.
Eller också ärlig mat, tänker jag. Så en äkta skumbanan är ju också en äkta skumbanan från FIS.
Ja, precis. Att maten marknadsförs på ett ärligt vis. Att det inte finns vanligt godis i naturgodishyllan. Liksom. Att man inte säger att godiset är äkta frukt när det liksom är juicekoncentrat i. Att jag tycker att det hade varit ärligt att vara tvungen att trycka hela sin ingredienslista med stora bokstäver på framsidan av förpackningen. De bolag som kan vara stolta över sina livsmedel kan ju göra det liksom. Men väldigt många skulle inte kunna det. Det hade jag tyckt. En lag som var bara så här, du måste trycka ingredienslistan på framsidan.
Och varför jagar alla stärkelse? Alltså det finns ju en jakt på stärkelse och den är, det finns ju stärkelse i allt. Vi pratar om socker, det kan vara annat, liksom fetter. Varför vill folk ha så mycket, varför så jakten på stärkelse hela tiden? Är det för att det bara är billigt? Är det det enkla svaret?
För livsmedelsbolagen. Ja. Det skapar ju struktur och konsistens så du kan få, har du en form, alltså jag satt på seminarium.
Men för att det är så otroligt mycket billigare än att göra det
på. Ja, det är billigt, det blir ett bra, jättebilligt utfyllnadsmedel, förtjockningsmedel liksom. Du kan skapa, öka volymen på det du säljer på ett väldigt billigt vis liksom. Mm. Men du kan också få en glansig yta på yoghurten, du får en krispig yta på pommesen. Du kan också bygga något som liknar korv. Mm. Fast som inte är korv eller som jag sa med vegosten, något som ser ut som vegost i ett pulver, som om du köper pulvershoppa så är det ofta, eller ibland så är första ingrediensen form av stärkelse och då fyller du ut det där pulvret med stärkelse.
Och du säger första ingrediensen, det är för att det som är högst upp på ingredienslistan är det som det är mest av.
Ja, precis. Så det är ju det. Det är huvudingrediensen då. Mm. Liksom. Så kommer de ju i fallande ordning.
Mm.
Men det ska man också passa sig lite, som till exempel sa ju Santa Maria på sin tacokrydda gjort en fuling. De har liksom skrivit att första ingrediens är kryddor. Sen skriver de inom parentes fyra olika kryddor som då ingår i kryddor. Som oregano och vad de har, paprika och sådär krydda.
Mm.
Sen efter det kommer druvsocker som ingrediens.
Mm.
Men hade de lagt alla ingredienserna i fallande ordning utan att skapa någon slags grupp för kryddor, då hade ju druvsocker varit första ingrediens. Så då köper vi druvsocker för 450 kronor kilo. Till att köpa. Det är ju liksom inga problem, men det på något vis är det ett utfyllnadsmedel. Vi behöver inte ha druvsocker i köttfärsen liksom, för att den ska smaka bra. Det bidrar ju inte jättemycket till smaken.
Utan man har det för att man vill addera vikt.
Ja, absolut. Ja,
för det är helt meningslöst.
Ja, jag skulle säga att det är meningslöst att druvsocker smakar inte ens speciellt sött. Så här. Tittar du på druvsocker finns ju jättemycket charkprodukter. Och då säger bolagen att ja, nej, men vi måste ha det för att balansera smakerna i charkprodukterna. Men det finns också ja, men, rökt skinka, så smörgåsskinka helt utan druvsocker. Och i min värld så smakar den precis lika balanserat och jättegott också. Så det är klart att det där druvsocker blir ett sätt att ja, men, dryga ut köttet.
Mm.
Och, men säkert också att du kanske behåller lite mer fuktighet eller någonting sånt. För socker har väldigt många bra sådana egenskaper för att ge bra konsistens. Och sen är det ju ett konserveringsmedel också. Så det har sjukt många bra egenskaper socker. Den enda dåliga egenskapen är att vår kropp inte tål så stora doser som vi äter idag.
Men sen har vi då lightprodukter då, vi pratar om socker. Alltså det slår ju igenom på 80-talet. Vad är liksom grejen? Hur gör man lightprodukter då? Vad är det man sötar med då istället? Och hur nyttigt är de?
Ja, det finns ju en sorts lightprodukter när man tagit bort fett och tillsätter socker istället. Då kallar man ju liksom yoghurt light. Det kan ju vara att man har dragit in på fettet istället och satt till socker. Sen finns det ju andra lightprodukter som är att man tar bort sockret och tillsätter sötningsmedel. Ja, men där är det väl att vi ska slippa kalorierna från socker. Det var ju redan en debatt på 50-talet liksom, att socker kan orsaka fetma. Då kom ju sötningsmedelsindustrin igång liksom, och vi har ett kalorifritt socker här, eller kalorifri sötning. Så det drog ju igång där. Och då ser man ju, när man sätter sig in i historien och industrilobbying, då satsar ju sockerindustrin mängder på att visa att sötningsmedel inte ledde till någon större viktnedgång än att äta socker. Mm. På 50-talet i USA så lanserades socker som ett bantningsmedel faktiskt. Man sa att det var bättre än, man sa att det dämpade aptiten.
Mm.
Och lightprodukterna ser man ju, men där håller EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, återigen på att gå igenom alla sötningsmedel. Det finns ju en uppsjö, vissa är helt onaturliga ämnen, andra är ju naturliga ämnen. Och, så de håller på att gå igenom dem nu och jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vad de kommer fram till. Liksom. Mm.
Vi har ju aspartam och vi har massor av kända som man har gått med. Och sen finns det ju, idag har det ju exploderat seroprodukterna.
Liksom. Och sukralos och acesulfam K. Det finns mängder av sötning. Jag tror det finns åtminstone 9 olika.
Men för alla de här seroprodukterna, är det liksom så att då kan det vara vad som helst i dem?
Ofta blandar du flera olika sötningsmedel. För att de har ofta lite bismak. Så, så kan du blanda, göra en liksom blandning för att få fram något som är bra.
Just det. Men för de innehåller ju inga kalorier då. Men nej, de innehåller massor med sött ändå.
Ja, det smakar ju sött utan kalorier.
Ja.
Så det, och då diskuterar man ju liksom. Vissa menar ju då, för tittar du på så här epidemiologiska studier där du tittar på hur äter vi och sen tittar du på samband med olika liksom former av hälsa. Då kan du ju se att äta mycket sötningsmedel är ofta kopplat till en högre risk för övervikt och fetma.
Mm.
Men i randomiserade, kontrollerade studier när du testar att ersätta kanske sötläsk med lightläsk, då går ju människor ofta ner i vikt. Så då får du ett annat resultat. Så man vet ju inte
om det kan vara så att om man äter mycket sötningsmedel i längden, om det får en att överäta för att det inte mättar oss så. Eller så är det så att människor som äter mycket sötningsmedel generellt sett äter sämre på många andra sätt. Och det är därför man ser den här kopplingen till övervikt och fetma.
Just det.
Så det är väldigt, alltså jag skulle säga, jag tycker det är svårt att dra någon slutsats. Jag tycker det är svårt att veta. Själv har jag ju upptäckt att om man rör sig bort från den söta smaken, om man inte ser det som liksom den här kärleken i livet, utan... Mm. För jag menar, det finns ju mängder av kulturer där sötsmak inte är någon big deal. Den japanska till exempel. Mm. Så rör man sig bort från det här till det här icke-söta smakspektrat, så upplever jag att det här översötade som vi har idag dödar mina smaklökar. Och att jag känner mycket mera smak och liksom flera, vad ska man säga, dimensioner av smak när jag slutar döda smaklökarna med sött. Och att en mango till exempel kan smaka i flera dimensioner när jag äter den idag. Och jag lockas inte längre av det där översöta. Sen Nej, är det klart att jag kan äta något som är lite sött. Liksom, men...
Du har inte slagit fast någonting med liksom en fas. Det säger någonting om hur jävla lite vi vet om mat och matforskning. Ja. Och liksom, när man ska studera vad folk äter så gör man ofta det med att de ska fylla i vad de äter.
Och sen enkätstudie, ja. Ja.
Vilket är liksom värdelöst. Jag provade olika sådana kaloriappar för några år sedan. Jag tyckte det var intressant. För man ska ha 2000 kalorier man ska ha i som dag. Någonting, liksom. Ja. Jag tyckte det var liksom svajigt. Men jag tänkte att man får prova. Och då var det någonting att man skulle, någon app jag hade, där man skulle plåta sin mat istället.
Ja.
För då var det AI som sen kunde räkna ut vad det var.
Ja.
Det kändes egentligen tryggare än att själv räkna. Alltså, det fanns någon man kunde scanna barcodes, men det bygger på att man inte äter något som är inte...
inte har en barcode, och det är det du ska äta.
Ja, men, liksom. Det var också, men det var intressant att se dem där. Men liksom, det är, jag tycker det är så fascinerande att det är så lite forskning som finns.
Ja. Den senaste forskningen, det har ju kommit några riktigt, riktigt bra studier, ska jag säga. Där har man sagt istället för att räkna kalorier, de har sagt... Man har testat lågfettkost eller lågkolhydratkost, men alla skulle äta mat baserat på naturliga råvaror, sådana som typ inte har ingredienslista liksom.
Ja.
Och sen så skulle de äta mycket grönsaker, minimera sockret, minimera raffinerat vetemjöl liksom.
Och, vad är raffinerat vetemjöl?
Ja, är det ju vetemjöl där, när du inte äter, precis, när du inte har fibrerna kvar i vetemjölet. Och det finns ju raffinerat rågmjöl. Rågsikt är ju också liksom ett raffinerat mjöl. Så att du, när du tar bort fibrerna ur mjölet...
Men alla standardprodukter är väl raffinerade? Du får det verkligen som att en specialgrej. Alltså,
ja, men det finns ju vissa... Grovt rågmjöl är ju... Då har du fibrerna. Då har du malt ner hela rågkärnorna till ett mjöl. Då har du kvar allting som fanns i rågkärnan innan. Och det är kvar i mjölet. Så det är ju inte ett raffinerat mjöl då. Men vetemjöl är ju raffinerat, så pasta är ju en raffinerad vetemjölsprodukt liksom, och pizza och sådär. Så jag skulle inte äta det, och inte så här i övrigt ultraprocessad mat som liksom chicken nuggets eller sådana saker. Utan mat lagas från grunden på naturliga råvaror. Och då går man ju ner i naturligt vikt. Det spelar ingen roll om man äter lågfett eller lågkolhydrat. Man kunde se att männen, i en andra analys så såg man att männen gick ner lite bättre på lågkolhydratkost faktiskt.
Mm.
Det spelade inte så stor roll, utan alla... gick ner 6-8 kilo i vikt. Och det är väldigt mycket för att vara en viktnedgångsstudie.
Mm.
Och utan att räkna kalorier.
Men är det inte också olika förbränning? För det pratar man också om. Eller att man är, alltså, om du gör yoga eller tar del av den indiska kulturen, så vill du snabbt se om du är hatta eller pitta. Alltså,
ja, att man förbränner mycket.
Och man ser olika ut.
Du kan påverka din egen förbränning också, visar forskning, av vad du äter.
Är vi helt olika personer? Eller är det bara inlärda beteenden? Jag menar, titta i min familj så liksom, menar, om man känner sig hungrig på kvällen, ska gå och snacka någonting liksom. Det är ganska avgörande. Vad är jag sugen på? Vi ska göra någonting liksom. Och jag har ju alltid varit sugen på kallt, rått, grönt. Och min fru har alltid varit som fett, stekt djur. Så för mig var det liksom att bli vegetarian var en no-brainer. Alltså bara så här, fast jag har läst mycket om klimat och liksom allting med djur verkar påverka, så då skiter jag i det. Det är det jag är sugen på. Köpa enormt mycket olivolja. Men får prenumeration på sallad och sånt. Liksom. Så det är det jag söker. Min dotter likadan. Min son som sin mor. Och då har du undrat om det är inlärt eller om det bara är liksom, att vi har då olika...
Det är nog ingen som kan svara på. Egentligen idag. Eller så. Vad som är inlärt och vad som inte är. Mycket är ju inlärt. Men vad vi äter är ju... Förståret i livet är jätteavgörande för vad du gillar för mat.
Mm.
För där ser man ju först att bebisar har egentligen väldigt, om vi tillåter dem att utforska maten, vilket vi inte gör idag, för de får inte ens äta själva, utan vi sitter oftast och matar dem, och ofta med väldigt smaklösa puréer. Men det forskningen visar att bebisar, om de får testa att äta själva och utveckla sina smaklökar, så kan ju de äta jättemycket jättemycket olika mat. Det här otroligt kräsna stadiet hos barn, det kommer först när vi blir 1,5-2 år gamla ungefär. Mm. Och då ser man att lär vi barn äta riktig mat innan det stadiet inträder. Det tror man är för liksom när barn, ett arv från jägar-samlar-åldern när vi... Men då kan man ju få jättematglada barn. Och då är ju, det här är ju förklaringen varför liksom, typ japanska barn kan käka misosoppa och omelett och laxfilé till frukost, medan våra barn måste söta frukostflingor. Mm. Och där har ju en förklaring är ju liksom att, ja, vad matar vi barnen med? Men det är söta klämmisar och det är liksom, de vänjs ju in i det här söta smakspektrat. Mm. Men inuiters barn, de kan käka valspäck och fiskögon, och våra barn kan knappt äta laxfilé liksom. Mm. Och där är första året i livet, det ser man ju. Och det är så roligt nu, för jag får ju så mycket feedback från föräldrar. Vissa barn blir ändå väldigt kräsna, ska jag säga. Så det, vad man än gör under första året i livet så kan de ändå bli väldigt kräsna.
Du kan ha fått en pipjunge, vi kan inte göra någonting åt det.
Men många andra vittnar ju om att mina barn äter allt liksom. De är förundrade på dagis. Våga tro på barnen. Sen handlar det ju om att många är rädda för att de här hela bitarna, att de ska sätta dem i halsen. Och så då har jag jobbat med en som är logoped som jobbar med barns munmotoriska utveckling. Och de måste, precis som man lär sig stå och krypa och gå, liksom, eller krypa, stå och gå, så måste man lära sig tugga och svälja mat. Mm. Och det är en motorisk process som de måste få en chans att öva in. Idag med de här klämmisarna, de får inte en chans att göra det, för vi är överrädda för de här hela bitarna mat. Mm. Så man måste liksom sakta men säkert lära barnet att tugga.
När vår son var liten så var vi då en vinter i Thailand i 3 månader. Och då liksom, vi var så jävla rädda att, hur ska vi tänka med maten? Ska man köpa liksom, hur får vi med oss tillräckligt mycket semper? Och ska man ha egen resväska och sånt? Så bara, det kom ganska sent. Fast de måste ju ha barn i Thailand också. Så vi skiter i den resväskan med semper. Utan vi bara gick in till restaurangen och sa, hej, här är ett barn. Och då tog de honom direkt och så försvann han någonstans in bakom. Så men vi behöver se till att, eller ni behöver se till att han får mat i 3 månader. Så ge honom samma mat som ert.
Ja.
Och det gick ju ta med rissoppor och var ingen aning. Liksom. Han fick ju alltid grejer, kom ju saker till honom hela tiden. Men det som hände när vi sen kom hem, det var ju att liksom, vi var tvungna att vänja av med honom så här guava och sånt. För han hade guava i liksom sin, han fick välling någonting de gjorde. Så vi hittade någon svensk välling och blanda guava. Just i det.
För att han har gillat det.
Ja, för det är så smaka välling liksom. Och nu var det bara, för han har inte ätit guava på ett länge. Sen så fick han guava just när vi utreste någonstans. Och då han bara... Det här känner jag igen.
Åh, vad häftigt.
Det var rätt intressant att han, bara, så han förstod. Han kände absolut igen det. Det var barndom för honom. Men han har inte ätit sen dess. Så det är på det här liksom. Men också hur fåniga vi är som föräldrar såklart. Liksom.
Men du vet, vi bodde i San Francisco ett tag. Vi tog ju med oss sempergrejer. Men när vi åt, där äter man ju mycket mexikansk mat. Liksom. Mm. Och vi var ute och käkade det. Och då brukade han få quesadillas. Det är liksom så här tortillabröd med ost och kyckling. Sen när vi skulle flyga hem på flygplatsen så bara han får sista quesadillasen nu. Liksom. Vi äter också mexikanskt. Det var ju fantastiskt gott. Ja, så tog han en tugga och så bara, du skulle sätta en minen, bara... Och jag bara, herregud, så tog jag liksom en tugga och det var så fruktansvärt starkt, så jag bara brände på läpparna. Och då sitter det här barnet och så bara, med! Och så tar han en ny tugga och så bara den där minen igen och så bara med, och han var besatt. Du vet, ingenting annat. Och jag i min sak, jag tog ju det som en rolig historia. Mm. Istället för att typ ta steget tillbaka och tänka till... Och bara, han älskar den här maten. Man fick inte in i köket och fråga, ursäkta, vi kommer inte starta en konkurrerande restaurangverksamhet. Min son älskar det här, hur gjorde ni?
Ja.
Och så att han kunde få det igen. Mm. Och han har ju faktiskt alltid älskat stark mat. Men inte ens det tydliga signalen gjorde att jag i min tillskruvade liksom barnmatshjärna fattade det. Det var ju först när vi hade en matkasse, då fick vi jättestark lammkorv i den. Och den gillade han också jättemycket. Och sen har jag gillat liksom mycket chili.
Vi pratar ofta om koriander som att det är liksom en inlärd. Antingen så fattar man eller så smakar man parfym. Liksom.
Ja.
Fast allt är ju inlärt.
Ja, men jag tänker
men
det här...
Men i Umeå äter de ju rullpizza. Det är ju objektivt jätteäckligt.
Ja.
Och Trocadero till.
Nej, men australiernas Vegemite. Har du käkat det?
Ja, det är också skitkonstigt.
Ja, jag älskar ju alla det. Kanadenserna tycker att vi käkar kräfter. Det tycker de är helt skruvat liksom. Mm.
Vi kan ju slå fast, och det framgår ju också i din bok, det finns kaos kring kostråden.
Ja.
Och det beror i sin tur på att liksom, det finns inte så mycket kostforskning.
Nej, inte så mycket bra. Det finns mängder av kostforskning, men det är ofta liksom på någon slags biokemisk nivå och hur det funkar i kroppen. Men där stirrar man sig ju ofta blind. Man tittar på en mekanism i kroppen. Eller man kanske tittar på hur det funkar i levern. Men man vet inte hur det funkar i hjärnan eller i blod. Alltså, du vet, kroppen är så fruktansvärt komplex samtidigt med annat. Och hur det bryts ner i tarmarna och hur långt liksom, i olika såna här strukturer, vilka mättnadshormoner som går ut. Det finns så mycket som händer i vår kropp när vi äter mat. Jag skulle säga att vi är ju inte ens i närheten av att förstå det.
Men det är därför vi får det här plötsligt, att man upptäcker den där mellan magen och hjärnan. Och så plötsligt får vi massa snack om resistent stärkelse eller vad det nu var, va? Det var någonting med...
Precis, så, att det ska vi äta. Liksom. Men, då, man ställer sig ofta, som när man varnar för ägg till exempel. Då tittar man, det finns kolesterol i ägg. Och det finns kolesterol i åderförkalkningen. Därför kan vi inte äta ägg. Liksom. Mm. Men i ett ägg finns ju mängder av andra nyttiga ämnen. Bland annat lutein och zeaxantin som finns i ögats gula fläck. Så när du tar bort ägget med kolesterol så tar du bort en viktig källa till det som behövs i ögats gula fläck. Liksom. Mm. Jag stirrar oss en bild på enskilda små kemiska ämnen i maten istället för att se den här fantastiska och komplexa livsmedel som gör mängder av saker i vår kropp. Och när du äter kolesterol så kan man se till exempel att kroppen stryper sin egen kolesteroltillverkning, så det spelar ingen stor roll om jag äter kolesterol. Utan det i sig var ju liksom fel tänk. Slutsatsen jag hoppas folk drar av min bok är ju att vi ska tänka som vi gör med alla djur. Vi behöver, precis som alla andra djur, äta det vi åt under vår evolution. Och ska vi röra oss bort från det, då måste vi ha väldigt bra koll vad vi gör. Till exempel att vi inte tillsatt socker under vår evolution. Liksom. Därför borde vi utvärdera väldigt mycket bättre vad det gör med våra kroppar. Men idag är vetenskapen på det området svag. Liksom.
Och när ska vi tillbaka till? För jag menar, det finns den här paleokost.
Ja.
Sådana typer av skit, för vi vet inte exakt vad vi åt då.
Man åt ju väldigt brett, fast vi vet ju att vi åt allting som fanns i naturen och att vi jagade och liksom åt allting vi kunde fånga.
Liksom. Alltså, det är klart att vi inte åt magnumglass på, så därför kan det vara paleo, men jag menar, det blir också så...
Nej, men sen så kan man ju göra saker utifrån de ämnena, men när vi börjar bryta sönder maten, ta bort massa viktiga ämnen, det är ju där vi måste börja titta på. För det är ju inte jättekonstigt att tänka att vi precis som hundar eller katter måste äta det vi åt när vi utvecklades. Vi är ju liksom en produkt av evolutionen. Så klarar vi såklart att äta en magnumglass då och då, men klarar vi att äta varje dag och hela tiden under sommaren? Det är där, det är alltid en dosfråga.
Ja, det är klart vi gör det, men vad får det för konsekvenser?
Ja, det är så är det ju, absolut. Det är klart vi kan äta den där magnumglassen, men...
Ja. Sen finns det också en annan sådär, vi fokuserar på om det var resistent stärkelse. Och sen var det omega 3 eller om det var 6 eller om det var 9 eller om det var liksom att man skulle äta det på något annat sätt. Alltså, allt det där stämmer säkert. Allt det där är antagligen sant. Men det är bara en sån pytteliten del av helheten. Är det så man ska förstå det?
Du vet, jag brukar säga så här. Vi säger att inuiter har så fantastisk hjärt-kärlhälsa för att de käkar så mycket omega 3. Fransmännen har haft en fantastisk hjärt-kärlhälsa trots att de röker som borstbindare och motionerar ganska lite. Men det är för att de dricker så mycket rödvin, säger vi. Grekerna har en fantastisk hjärt-kärlhälsa för att de äter fantastiskt mycket olivolja. I norra Kaukasus, de här gubbarna som finns på våra yoghurtförpackningar, där är att de äter yoghurt. Japanernas fantastiska hjärt-kärlhälsa, det är för att de äter en lågfettkost, säger vi.
De blå zonerna, va?
Ja, Okinawa-öarna är ju det. Ja, där är det för att de äter sin speciella sötpotatis, så de äter sig bara 80% mätta. Massajerna har haft en fantastisk hjärt-kärlhälsa som har levt liksom på blod, kött och mjölk. Och då har vi sagt att de har haft en extraordinär omsättning av sitt kolesterol, jag hittat någon gång. Och sen finns det de som säger att nordamerikanska indianer har haft en fantastisk hjärt-kärlhälsa för att de andas genom näsan. Det finns saker som också, om man tittar på Ockhams rakkniv, som är ju det här, vi hittar den minsta gemensamma nämnaren för alla de här kulturerna. Mm. Vad är det då? De har ju ätit riktig mat, liksom lagat från grunden, och de har inte ätit stora mängder vitt socker och raffinerat mjöl. Så, men i Frankrike gör man ju det, men det är oftast ganska små doser jämfört. De har ju inte käkat, liksom, druckit läsk och käkat små godis. Och den klassiska medelhavskosten är absolut inte rik på socker.
Därav att det är liksom max en knytnäve pasta om man äter pasta.
Ja, men precis. Och i Grekland har man ju inte käkat pasta heller. Liksom. Där har det ju varit mera... andra saker. Och norra Kaukasus. Så att, poängen med det här är att vi tittar hela tiden på vad man äter. Som att det var hälso... Det, liksom, det är en hälsosam kultur äter. Det är det vi ska titta på. Vad är det de äter? Det är det som skänker hälsan. Mm. Vi kanske ska börja titta på vad var det de inte åt som vi äter. Det kan också ge en förklaring till vad, vad som sker, ger oss ohälsa.
Och är svaret då så enkelt som att det är vitt mjöl och socker?
Såklart inte hela svaret, men en stor del av svaret. Och jag skulle faktiskt vilja se på bara socker. Det finns inga studier. Det finns bara små studier där du faktiskt inte gör något annat än att undvika tillsatt socker. Jag skulle vilja se en stor välgjord studie som kvantifierar de effekterna. Vad får det för effekt om du bara undviker tillsatt socker? Inget annat.
Mm.
Inte ens raffinerat mjöl. Det finns sådana studier på barn och då ser man att de automatiskt börjar gå ner i vikt. De ska ta bort sockret och istället äta, typ, ta bort söta frukostflingor och äta vitt bröd istället för osatta bröd till frukost.
Mm. För det är skitsamma vilket sorts socker och hur det, liksom, hur det påverkar kroppen är inte bra för oss.
Nej, alltså det, jag skulle i alla fall...
Om det är zero, sötningsmedel eller det är något annat, det är lite skitsamma.
Ja, sötningsmedel är en helt annan grej. Utan det är just det här att fruktos, stora doser fruktos omsätts i levern och ger oss fettlever. Och kan också påverka tarmfloran och sånt där.
Mm.
Jag skulle vilja se en, att vi bara tar bort det tillsatta sockret. Hur stor blir den effekten? Så att vi bara vet effekten av det, inte liksom... Bara en kvantifiering av den effekten. Den studien finns inte idag.
Det böcker som inspirerat eller påverkat dig då?
Jag skulle säga att en bok som jag bär med mig som jag tyckte var fantastisk var Tyst hav av Isabella Lövin.
Och vad var det som inspirerade med den?
Ja, men hon, det är ju hennes hur hon granskar och går igenom fiskeripolitiken. Och sen när man känner liksom att boken, hon har tömt ut svensk fiskeripolitik, de har kommit halvvägs i boken och man bara, men herregud. Och då lyfter hon allt till en europeisk nivå.
Mm.
Och börja liksom. Jag tyckte det var en fantastisk bok.
Mm.
En annan otrolig bok som jag tycker det är Den odödliga Henrietta Lacks av Rebecca Skloot. Det är, handlar om hur man hittade de första cancercellerna som man kunde odla på ett labb. Hela cellerna. Och de här har jag ju hållit på med biokemi. Man har ju hört om hela celler. De hela står för Henrietta Lacks. En otroligt fattig kvinna i den amerikanska södern som fick en galopperande cancer. Och det är hennes celler som man använder nu över hela världen. Så boken handlar om hela cellerna, liksom vad de har bidragit med till cancerforskningen. Och också vad de inte har bidragit med, hur man liksom har vandrat vilse på olika sätt. Men också hennes familj, Henrietta Lacks familj och hur otroligt fattiga de är. Och hur de inte får ta del av all den här... Liksom, alla pengar som de här hela cellerna drar in och deras världsbild och hur deras mamma lever vidare i hennes celler som finns över hela världen och, de, och deras föreställning om det. Det är en fantastisk bok. Och sen finns det en annan bok som heter Lidandets konung av Siddhartha Mukherjee och det är en jättetjock bok men det är, handlar om cancerns historia. Och cancerbehandlingarnas historia. Jag tror jag gillar det här liksom medicinska forskningshistoria för vi måste förstå att den medicinska forskningen på många plan har begått övergrepp mot människor och att vi faktiskt stundvis gör det idag också, att den inte alltid är så vetenskaplig som vi vill och det finns massa fantastisk, jättebra medicinsk forskning som räddar oss människor. Men vi måste också se den här balansgången mellan vad som är liksom bra forskning och etiskt korrekt forskning. Och vi måste ha med oss det och bära med oss det hela tiden.
Strålande.
Ja.
Jag tackar för detta.
Ja, tack.
Undvik vitt mjöl och vitt socker alltså. Så kan all världens mirakelkurer sammanfattas enligt Ann Fernholm. Och en av de många sakerna jag tar med mig från vad hon sa var också där om att bara för något saknar vetenskapliga bevis innebär det inte att det är ovetenskapligt. Bara kanske oforskat. Gillade du vad du hörde idag? Ja, men passa på då att ge den här podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ju ännu fler att hitta det. Och kanske har du vänner som också funderat på att de stoppar i sig. Och då tycker du ska skicka det här till dem. Dela det med dem med hjälp av dela-knappen som du har i poddappen. Och dela sociala medier. Använd då hashtaggen Perspektivpodden. Jens Back var dagens producent, mixningen stod Stray Dog Studios för och Per Granqvist, ja det är jag som pratar. Nästa gång får du perspektiv på ett annat ämne. Vi hörs då.